Vad vill Gud ha? Av Michael S. Heiser. Översatt och uppläst av Mattias Engström. Tillägnan. Till alla som precis har påbörjat sin resa av tro på Jesus och till de som påbörjade den för länge sedan men känner att de inte har kommit någonstans. Förord. Hoppa inte över detta, är du snäll. Jag hoppas att det där fångade din uppmärksamhet. Jag vet, förord är läsningens motsvarighet till att stå i kö, titta på politiska tv-program eller sitta fast i trafiken. Jag lovar inte att det här förordet kommer att bli spännande, men det är viktigt. Denna bok är en introduktion till vad Bibeln verkligen handlar om. Guds kärlek, att Gud vill att du ska få evigt liv med honom och att Gud vill att du ska hjälpa andra att lära sig om de två sakerna. Ganska enkelt, men förmodligen inte vad du är van vid angående det. Detta är inte en genomsnittlig kristendom för nybörjare bok. Den kommer att ta upp vissa saker som du inte har hört förut. Och jag kommer att ha en lite annorlunda vinkel på mycket som kanske är bekant. Jag har skrivit för två typer av läsare. Den första typen är någon som alldeles nyligen har börjat tro på Jesus. Om du är den typen känner du dig förmodligen redan lite skrämd av Bibeln. Det finns mycket i den som låter konstigt och inte lätt att förstå. Tro mig, jag vet hur du känner dig. När jag kom till tro på Jesus i tonåren visste jag nästan ingenting om Bibeln. Jag hade hört talas om Jesus, Noah och Adam och Eva. Det var allt. Det här är en bok som jag önskar att någon hade gett mig precis efter jag accepterade evangeliet. Det hade hjälpt mig att förstå Bibelns berättelse och vissa viktiga koncept. Jag tror att boken kommer att göra det för dig. Den andra typen av läsare jag har tänkt mig är personer som har känt Jesus ett tag men känner att de sitter fast på något sätt. Du tror på Jesus och du har varit engagerad i kyrkan ett tag, kanske länge, men du har en gnagande känsla av att det måste vara något mer med det hela. Det måste vara något mer med Bibeln än vad du har uppfattat fram tills nu. Du känner dig lite villrådig kring vad det egentligen innebär att följa Jesus. Det måste vara något mer än söndagsgudstjänster, umgås med kristna vänner och engagera sig i kyrkans olika grupper. Jag vill att du ska veta att dina instinkter är korrekta. Den här boken kommer att hjälpa dig att komma framåt. Det kanske låter motsägelsefullt, men den här boken siktar på att introducera, eller kanske introducera på nytt, några grundläggande men viktiga idéer för smarta personer. Jag förutsätter alltid att mina läsare är intelligenta. Denna bok kommer att hjälpa vissa av er att lära er vissa saker på nytt. Andra har bara börjat, men vi måste ju börja någonstans. Så nu är vi här. Jag hoppas att den här boken gör läsarna redo att gå vidare till några andra böcker jag har skrivit. När du har läst ut den här boken rekommenderar jag att du fortsätter med Supernatural, What the Bible Teaches About the Unseen World and Why It Matters. För engelskspråkiga läsare finns den boken tillgänglig online, antingen genom Amazon.com eller genom utgivaren Lexham Press. Det finns också ett antal gratis videoklipp online där jag diskuterar vissa av de viktiga koncepten i den boken. För läsare som talar andra språk finns den boken att ladda ner gratis på www.miklat.org/translationsofsupernatural.htm. Efter att ha läst Supernatural hoppas jag att läsarna går vidare till andra böcker jag har skrivit som visar att det finns mycket mer att lära sig om Bibeln och Gud än vad man får höra i kyrkan. I dare you not to bore me with the Bible. The Bible Unfiltered, Approaching Scripture on its Own Terms och The Unseen Realm, Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Jag hoppas också att ni alla kommer att börja lyssna på min Naked Bible podcast. Namnet reflekterar mitt mål, att ge lyssnarna bibliskt innehåll i dess eget ursprungliga forntida sammanhang, fritt från de nutida samfundens filter och antaganden baserade på moderna västerländska paradigmer. Jag bryr mig bara om vad den bibliska texten utifrån sin egen kontext kan upprätthålla, inte vad olika traditioner har sagt om texten. Varje månad lär sig hundratusentals lyssnare att läsa Bibeln på nytt som om det vore för första gången. Spänningen i att upptäcka något nytt är något som varje troende borde få uppleva med jämna mellanrum. Det är därför jag gör det jag gör. Tack för att du läste detta. Inledning. Vad vill Gud ha? Det låter som en enkel fråga, men om du tänker efter är det faktiskt inte det. Varför? För det första beror det på vem som ställer frågan. Folk kan ställa den av många olika skäl. Är det ett rop av ilska från någon som lider? Kanske är det en knappt hörbar viskning som beror på djup sorgsenhet? Beror frågan på nyfikenhet? Eller är den helt enkelt föranledd av en önskan att reflektera och tänka djupa tankar? För att kunna ge rätt svar måste man veta varför frågan ställs. Det är inte så svårt att förstå. Eftersom det är jag som ställer frågan är det lätt att reda ut. Men låt mig först säga vad som inte motiverar min fråga. Jag ställer den inte på grund av att jag inte vet svaret, för det gör jag. Faktum är att jag vet svaret för alla, i alla fall när det gäller vilket svar Gud själv hade gett oss alla. Och det är precis så jag ställer den. Jag ställer frågan för att få dig att tänka på vissa viktiga saker. När jag frågar, vad vill Gud ha? Frågar jag egentligen, vad vill Gud ha av varenda person i mänskligheten? Vad vill han ha när det gäller mig och mitt liv, och dig och ditt liv? Innan jag kommer till svaret, det är ganska uppenbart att det är en religiös fråga. Det är naturligt att frågor om Gud hamnar i det facket. Jag har tagit upp frågan och kommer att besvara den, för jag är intresserad av Gud. De flesta människor är fortfarande det även om de inte är intresserade av kyrkan. Det är okej eftersom man inte behöver det sistnämnda för att prata om det förstnämnda. Jag är inte pastor eller präst, men jag har gjort en karriär av att studera Bibeln. Ja, det är faktiskt möjligt. Så eftersom det är jag som ställer frågan kommer mitt svar att bli ett bibliskt sådant. Det gör att vårt fokus smalnar av lite. Mitt mål kommer vara att förklara hur Bibeln skulle besvara frågan, vad vill Gud ha? Och nu till svaret. Det är enkelt. Han vill ha dig. Det kanske överraskar dig, du kanske betvivlar det. Det är okej. Men det är det rätta svaret. Men för att vara ärlig, det svaret är inte tillräckligt. Man kan inte greppa hur fantastiskt och djupt svaret är genom bara den meningen. Man behöver lite kontext för att uppskatta hur mycket kärlek som ligger bakom det. Det finns faktiskt en lång och anmärkningsvärd berättelse bakom svaret. Eftersom det ligger till på det sättet handlar den här boken inte bara om vad Gud vill ha, utan också om saker Gud vill att du ska veta. Ja, han vill ha dig, men för att du ska kunna uppskatta det och förhoppningsvis känna likadant för Gud behöver du lite kontext. Det är förstås mitt jobb. Vi börjar med Guds berättelse. Det finns många tragiska saker i den, men inget av det har någonsin fått Gud att ändra sig om dig eller mig lyckligtvis. När jag väl är färdig med berättelsen, den tar inte upp hela boken, så om du inte är en inbiten läsare har du tur, kommer jag att tränga ner i vissa delar av berättelsen som är extra viktiga. Men om du enbart läser själva berättelsen kommer du att få svaret på frågan vi började med. Jag gissar dock på att du kommer vilja fortsätta läsa. Det hoppas jag att du gör. Det här är bra grejer. Innan vi sätter igång har jag en liten varning. Om du har tillbringat stora delar av ditt liv i kyrkan tror du kanske att du redan kan berättelsen. Du kan absolut vissa delar av den, men jag kan lova att det kommer bli vissa överraskningar. Det som tyvärr oftast kommer i vägen för vår förundran över berättelsen är religion. Ibland blir kyrkans och samfundens preferenser viktigare än berättelsen. Så är inte fallet här. Även om jag förmodar att vissa läsare är bekanta med Bibeln är jag övertygad om att du kommer att stöta på nya sanningar och nya sätt att tänka på gamla sanningar. Och om du aldrig har varit i en kyrka eller hört särskilt mycket om Bibeln är du den perfekta läsaren. Det finns inget att jobba bort eller lära om. Alltihop är färskt. Hur som helst tror jag att du kommer uppleva spänningen av att upptäcka vad Gud vill ha och varför. Del 1. Berättelsen. Kapitel 1. Gud ville ha en familj. Den tidigaste tanken jag hade om Gud var inte att han var en osynlig pappa i himlen. Gud var en skapare, en avlägsen kraft. Jag antog att han kände till mig och alla andra, men jag hade ingen aning om vad han tyckte, om han tyckte något alls, om mig eller de andra människorna i världen. Jag tvivlade inte på att han var där, men inte som en verklig närvaro i rummet. Istället var Gud ungefär som en fristående åskådare som jag kanske kunde få uppmärksamhet från ibland, kanske när jag hade råkat illa ut. Jag trodde dock inte att Gud var ute efter att sätta dit mig eller att han inte gillade mig. Jag accepterade att Gud var verklig och jag hade ingen anledning att tro att han var fientlig, men det var allt. Det man inte ser behöver man inte bry sig om. Jag hade mycket att lära om Gud. Eftersom jag inte sökte efter honom förmodade jag att han inte sökte efter mig. Om någon hade frågat mig hade jag nog sagt att Gud hade viktigare saker att göra. Jag hade förutsatt att jag inte gjorde något, bra eller dåligt, som förtjänade särskilt mycket uppmärksamhet. Jag hade fel. Gud sökte visst efter mig. Jag visste bara inte om det. Nu vet jag att Gud sökte efter mig för att det ligger i hans natur att söka efter oss. Han är engagerad i oss. Hur vet vi de här sakerna om Gud? Den frågan kommer jag att ställa mer än en gång, så håll utkik efter den. Vi kan börja med att jämföra med oss själva. Det är normalt, en del av vår natur, att bry oss om de saker vi skapar, i synnerhet om de krävde rejäl ansträngning eller var resultatet av mycket planering. Vi blir givetvis arga eller bittra när någon hånar, förringar, förstör eller gör anspråk på något vi har gjort, åstadkommit eller kommit på först. Det vore onormalt att inte känna så. Vi känner på det här sättet på grund av hur vi är förprogrammerade att vara. Vi är medvetna. Vi har alla ett inre liv, ett själsligt liv. Vi använder vår intelligens för det vi vill ha och som ger oss njutning. Inte för det som ger oss smärta och förlust. Vi agerar medvetet, inte slumpmässigt eller planlöst. Vi blir vägledda av vår rationalitet och intuition. Det finns massor av exempel på varför allt detta är helt korrekt. Även de saker vi tror har minst betydelse gör vi avsiktligt, styrt av någon form av resonemang. Vi borstar våra tänder för att vi inte vill ha hål i tänderna eller dålig andedräkt. Vi går upp på morgonen för att vi vill behålla våra jobb eller för att vi har något roligt att göra. Vi svänger vänster istället för höger för att vi är på väg någonstans. Vid de tillfällen då vi gör något som kan kallas irrationellt, som att baktala någon på sociala medier som kanske aldrig ser det eller bryr sig om det, är det fortfarande för att vi vill åstadkomma någonting, som att känna oss överlägsna eller lära dem en läxa. Och när vi gör något obehagligt är det med tanken att det kommer vara bra för oss på något sätt. Varför går man annars på diet? Av naturen är vi målmedvetna varelser, inte planlösa. Återigen, motsatsen till de här sakerna skulle tyda på en psykologisk eller känslomässig avvikelse. Bibelns Gud delar den här profilen. Gud gör det han gör för att kunna glädja sig åt det han har gjort. Gud skapade inte mänskligheten för att han saknade någonting. Han kände sig inte ensam, som om han var ofullständig eller behövde sällskap. Gud behöver ingenting. Och det beror helt enkelt på att han är Gud. Han skapade saker och ting för att få glädje av sitt eget arbete, så att säga. Och de saker han bryr sig om mest är de han gjorde för att vara lika honom, till sin avbild, som Bibeln säger. Första Moseboken kapitel 1, vers 27. Det är alltså du och jag. Hur vår berättelse börjar. Vår berättelse, berättelsen om varför Gud vill ha oss, börjar med Bibelns idé om att Gud är vår skapare. Även om vi inte kan förstå det helt och hållet är kontentan att vi är här för att Gud ville ha oss här. Gud agerar inte slumpmässigt. Han har ett syfte med det han gör. När han skapade mänskligheten försökte han inte fylla något tomrum i sig själv. Med tanke på att han inte behövde oss men ändå skapade oss finns det bara en enda rationell förklaring till varför han skapade oss. Gud ville att vi skulle existera för att han skulle kunna ha glädje av oss och vi av honom. Eftersom Gud skapade oss beskriver Bibeln honom som vår fader och alla människor från Adam och framåt som hans barn. Se Jesaja kapitel 63, vers 16, kapitel 64, vers 8, Lukasevangeliet kapitel 3, vers 38, Apostlagärningarna kapitel 17, vers 28-29, Romarbrevet kapitel 1, vers 7, Första Korintierbrevet kapitel 1, vers 3. Det är därför Bibeln använder familjeuttryck för att beskriva Gud och hans relation till oss. Det är inte någon tillfällighet. Men nu går jag saker i förväg. För att verkligen förstå kontexten kring det familjeorienterade språket i Bibeln måste vi titta tillbaks på tiden innan Gud skapade jorden och människan. Det kanske förvånar dig, men Gud var inte ensam då heller. Det är också en anledning till att vi kan vara säkra på att han inte skapade oss för att åtgärda sin egen ensamhet. Bibeln talar om för oss att före Gud skapade oss hade han redan skapat andra intelligenta varelser. Bibeln kallar dem Guds söner. Vi kallar dem änglar. Jobs bok i Gamla testamentet berättar att gudasönerna jublade när Gud lade jordens grund. Jobb kapitel 38, vers 4-7. De var redan där och tittade på. Tänk på frasen Guds söner. Det hebreiska ord som översätts söner kan också översättas mer inkluderande som barn. Första Moseboken kapitel 3, vers 16, kapitel 30, vers 26, kapitel 31, vers 43. Vad innebär en fras som Guds barn? Familj. Barn är ett ord man använder när man pratar om en familj. När det gäller Jobb kapitel 38, vers 4-7 är familjen en himmelsk och övernaturlig sådan. Gud är fader till de intelligenta varelser han skapar i det osynliga riket. Det faktum att Gud redan hade en övernaturlig familj hjälper oss förstå hans motivering till att skapa Adam och Eva, de första människorna i första Mosebokens berättelse. Gud ville ha en mänsklig familj utöver sin övernaturliga familj. Otroligt nog säger berättelsen om Eden oss att Gud ville att hans två familjer skulle leva tillsammans i hans närvaro. Det betyder att människorna, precis som änglarna, ursprungligen skapades lämpade för Guds närvaro. Men hur vet vi allt detta? Där kom det igen. Vi ska kika på det. Bibelns första bok, första Moseboken, börjar med skapelsen. Gud hade skapat en hel del innan berättelsen kom fram till Adam och Eva. Det berättas om att Gud skapar växter, insekter, flygande varelser och landdjur. Ingen av dessa varelser var kapabel att ha en relation till Gud. De kunde inte konversera med Gud. De kunde inte dela sina tankar med Gud eller uttrycka sin uppskattning för honom. Familjemedlemmar relaterar till varann. De interagerar på en intellektuell och känslomässig nivå. De knyter vänskapsband. Växter och djur är fantastiska, men de kunde inte ta rollen som Guds barn. De var inte familj. Det var det Gud verkligen ville ha. Han behövde skapa något som var likt honom. Guds avspeglare. Efter att Gud hade fyllt jorden med alla sorters växter och djur hade han fortfarande arbete att utföra. Gud beslutade att forma nya varelser till sin avbild som var lika honom. Första Moseboken kapitel 1, vers 27. De skulle bli hans jordiska familj. Guds avbild är ett viktigt koncept i Bibeln. Människor skapades för att vara som Gud. Betrakta Guds avbild, image, som ett verb och du är på rätt spår för att förstå idén. To image är lika med att avspegla. Vi skapades för att avspegla Gud, att vara hans avspeglare, att representera honom. Vad innebär det att avspegla Gud? Första Moseboken kapitel 1, vers 27-28 ger oss svaret. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden." Gud hade utan vidare klarat att ta hand om den här världen själv. Han är Gud. Det finns ingen gräns för hans förmåga. Men istället skapade Gud en jordisk familj. Hans barn skulle ta på sig rollen att ta hand om och upprätthålla hans skapelse. De skulle bli rollersättare och samarbetspartners. Att avspegla Gud innebär att representera Gud på jorden. Gud gav människor i uppgift att göra ett arbete som han lika gärna kunde ha gjort själv. Men han ville att hans barn skulle delta. Guds affärer skulle vara familjeaffärer. Eden var inte bara Guds hem, det var hans huvudkontor. Vi skapades till att vara Guds medarbetare. Gud såg till att människorna han skapade kunde utföra uppgiften att avspegla honom på jorden. Han delade sina attribut, sina egenskaper och förmågor med dem. Saker som intelligens och kreativitet. Bibeln säger oss att människor är en lägre version av Gud. Han skapade oss att vara som han, så att vi kunde samarbeta med honom som medregenter och medansvariga i hans nya värld. Att avspegla Gud är ett viktigt koncept av många skäl. Det ger var och en av oss en trygg och fullständig identitet. Det var Guds ursprungliga önskan att alla människor skulle vara hans barn och kompanjoner. Det är så Gud betraktar folk. Det är också så vi bör betrakta folk. Gud vill att vi ska se varje person som ett syskon. Vi har alla samma status som Guds avspeglare, som Gud vill ha i sin familj. Rasism, våld, manipulation och tvång var inte det Gud formade mänskligheten för. De sakerna är de onda resultaten av uppror och synd. Gud hatar det som synd har gjort mot människor han älskar. Det är något vi måste minnas när vi tänker på våra egna och andras moraliska misslyckanden. Att avspegla Gud ger oss också ett syfte. Vi har ett uppdrag. Varje person har någon roll att spela i någon annans liv, hur liten eller svag eller kortlivad man än är. Varje uppgift vi inriktar oss på som ärar Gud och våra medavspeglare blir ett andligt kall. Ur Guds synvinkel är inte pastor eller präst ett viktigare kall än något annat. Vårt sätt att leva kommer antingen att välsigna våra medavspeglare och påminna dem om hur livet med Gud måste vara, eller så kommer det att förbanna dem. Det vi gör har betydelse, oftast på små och ospektakulära sätt. Allt detta är anledningen till att jag besvarade min inledande fråga som jag gjorde. Vad vill Gud ha? Han vill ha dig. Han vill ha en familj. Han vill ha medarbetare. Han vill att du ska veta vem du är och varför ditt liv är av värde för honom. Men vi har bara börjat än så länge. Berättelsen innehåller mycket mer. Livet i vår värld och kanske till och med i vårt eget hus överensstämmer inte med Guds vision. Något hände som förstörde alltihop. Guds hjärtesorg skulle bli så stor att han nästan beslutade att ge upp hoppet om mänskligheten.